tack så mycket. Det är betryggande att veta att ni tycker att jag var ett bra val. Ja. Och det är jag som ska predika idag. Och under oktober nu, så förra söndagen så påbörjade vi en predikoserie som heter Spår av anden. Och förra gången så var det då Elinor som predikade om hur Gud har skapat världen, hur Gud har skapat oss med hjälp av sin ande. Idag kommer jag att prata om spår av ande i det kristna livet, om hur anden kan förvandla ditt liv. Och nästa vecka så kommer familjen Åberg hit, våra missionärer, och prata om spår av anden i världen. Och sen kommer Elinor att avsluta med spår av ande i vardagen den sista söndagen i oktober, som handlar om andlig urskiljning. Så ser planen ut. Och jag har valt att utgå ifrån ett bibelställe i Romarbrevet idag för min predikan. Och det är från Romarbrevet 12, vers 1-2. Och jag har valt översättningen i Kärnbibeln, så att säga, för att jag tycker att den är lite speciell, för den tar med flera olika översättningsalternativ i samma text, så det blir liksom lite fylligare. Och då läser vi där: därför, på grund av Guds nåd, uppmuntrar jag, står vid er sida och ber och förmanar er, mina syskon, bröder och systrar i tron, på grund av Guds barmhärtighet, godhet, att bära fram era kroppar som ett levande heligt offer som behagar Gud. Det är er andliga, äkta, genuina och enda logiska gudstjänst. Anpassa er inte. Låt inte ert sinne, era tankar och karaktär formas efter den här tidsålderns anda, generationen, världens sätt. Låt er istället bli helt förvandlade, inta en ny form, genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan göra, undersöka och sedan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott, behagar honom och är fullkomligt, vad som är hans fullständiga vilja. Och jag tänkte fokusera på det här ordet förvandla. Förvandlade. Och jag har undersökt saken, och i den grekiska originalöversättningen, eller den grekiska originaltexten, så är det ordet som används där är metamorfo. Jag vet inte om jag uttalade rätt, men det är det grekiska ordet. Och därifrån springer ju också vårat ord, metamorfos. Och om ni inte vet vad metamorfos är, ni har ju säkert hört ordet innan, men så är det i alla fall en förvandlingsprocess där något genomgår en förvandling som är så omfattande att det helt förändrar egenskaperna hos individen eller tinget. Och det används bland annat i biologi, geologi och mytologi för att beskriva den här förvandlingen. Och jag tycker att det tydligaste exemplet, som också passar väldigt bra till det här bibelstället, det är den metamorfos som fjärilar genomgår. För fjärilar, de genomgår en metamorfos som innefattar fyra stadier. De börjar som ägg. Ett ägg som kläcks och blir till en larv. Larven växer till, och till slut så spinner den in sig själv i en puppa. Och efter en tid i puppan så kläcks det igen, och ut kommer en vacker fjäril. Och förändringen är som sagt så omfattande att vi inte ens kan benämna de här olika stadierna vid samma namn. Även om det fortfarande är samma individ det handlar om. För man kan inte säga att en larv är en fjäril. Vi kan inte säga att ett ägg är en puppa. För det är olika saker, även om det är samma individ. Och ändå, som sagt, så börjar allt med ett ägg. Och det här ordet är metamorfos, ett akkusativ. Och jag var tvungen att googla på det, för jag kommer inte ihåg vad akkusativ är ifrån skolan. Men då fick jag lära mig att akkusativ, det är ett ord som anger en riktning. och att det inte är en pass, det anger riktningen för ett objekt. Och det anger också att den här riktningen, den är inte passiv. Objektet är inte passivt, utan det är en aktiv process. Så tänk om vi istället skulle läsa den här versen som innehåller förvandlat, andra versen här. Att låt er istället genomgå en metamorfos genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det här ordet det används också bara på 4 ställen i Nya testamentet. Och det används förstås inte i Gamla testamentet eftersom det är skrivet på hebreiska. Och det här är ju grekiska. Och de första 2 ställena där det används, det är Markus och Matteus evangelie, som i det stället som pratar om när Jesus är på härlighetens berg med sina lärjungar. Och då står det att Jesus förvandlades. Eller att Jesus genomgick en metamorfos framför lärjungarnas ögon. Och att han då började skina som solen och kläderna blev vita som snö, för att han utstrålade så mycket av Guds härlighet. Sen är det förstås det här stället då i Romarbrevet som vi just har läst. Och det 4:e och sista stället där det här ordet finns, det är 2 Korintierbrevet. Och där står det att alla som skådar Guds härlighet förvandlas till hans avbild. Eller genomgår en metamorfos och blir till hans avbild. Så vad kan vi lära oss av de här 4 ställena då? Jo, genom att umgås med Gud kan vi genomgå en metamorfos. Vi kan genomgå en förvandling. Och liksom Jesus så kan vi då bli Guds avbild helt och fullt och utstråla Guds härlighet i världen. Om vi blickar tillbaka lite på hela historien genom Bibeln, hela den kristna historien, så börjar det med att Gud skapar världen med hjälp av sin ande. Och han skapar människan till sin avbild med syfte att vi ska vara hans medskapare i världen. Att vi ska fortsätta hans skaparverk och utstråla hans härlighet. Men så kommer synden och infekterar hela mänskligheten. Och vi förslavas under syndens onda kraft. Och hur mycket vi än försöker så kan vi inte göra oss fria ifrån den här kraften. Jag kan inte göra oss fria ifrån slaveriet. Israels folk, Guds utvalda folk, de får lagen. Och det tydliggör vem Gud, lagens syfte kan man säga var att tydliggöra vem Gud är och vad det innebär att vara hans avbild. Men lagen kunde inte befria folket, kunde inte befria mänskligheten. Det kanske inte var syftet heller. Lagen tydliggjorde snarare det omöjliga i att vi som människor själva skulle kunna frigöra oss. Men sen kom Jesus och han levde ett liv helt som Jesus, eller som Guds avbild. Det som vi inte lyckas med, som ingen människa förutom honom har lyckats med. Och när han dog så besegrade han ondskan, synden och döden. Och han gjorde det möjligt för oss att få leva som Guds avbild igen genom honom. Och istället för lagen så ger han oss sin ande, den heliga ande. Och anden gör det som lagen inte riktigt förmådde. Anden ger oss kraft att liksom Jesus uppfylla lagen. Att bli Guds avbild. Andens kraft gör det omöjliga möjligt. Men hur går det till då? Ja, det kan ju faktiskt låta som att det är lättare sagt än gjort. Och det kan jag hålla med om. Ja, det är svårt. Men det är inte särskilt komplicerat. Paulus ger oss faktiskt i de här verserna så ger han oss en liten instruktion för hur det går till när man låter sig förvandlas. Det börjar med att man påminner sig om Guds kärlek. Gud älskar dig. Och vad han har gjort för dig genom Jesus Kristus. Man tar ett beslut om att överlåta sig och sitt liv till honom. Och sen spelar man inte med i världens spel. Därför att gör vi det så förlorar vi fokus på det som är viktigt på riktigt. Och spendera tid med Gud, det viktigaste. Och då kan Gud förvandla ditt liv. Du kan genomgå en metamorfos. Det finns två misstag man kan göra i det här som vi nog väldigt ofta hamnar i. Det första misstaget är att man fokuserar lite för mycket på känslorna, vad man känner. Det här, jag har inte lust, får styra lite för mycket. Men vilja och känslor är två olika saker som inte alltid matchar. Det är ju väldigt trevligt när det gör det naturligtvis, men de matchar inte alltid. Och ett exempel på det är ju sådana här långvariga relationer vi har. Jag har ju valt att ha en långvarig relation med min man och likaså med min dotter. Det betyder å andra sidan inte att jag har lust till de där relationerna varje minut eller ens varje dag. Men min vilja att ha den relationen är mycket större än vad mina känslor just för stunden är. För viljan, det är inte vad jag känner, utan det är ett medvetet beslut man tar och som man sedan håller sig till. Det andra misstaget är att man fokuserar lite för mycket på att man ska göra rätt handlingar. Allting ska vara rätt och riktigt till punkt och pricka. Men det ligger ingen särskild kärlek vare sig till Gud eller till människor bakom. Och ett lysande exempel på det här, det är ju fariseerna som Jesus mötte många gånger, som man kan läsa om i evangelierna. Och människor som sagt, de lever till punkt och prickar, inte för att de älskar Gud, utan snarare för att de tror att handlingarna i sig ska frälsa dem. Men Gud vill ha en relation med dig. Han vill att du ska älska honom. Och han vill att du ska ha en relation och älska dina medmänniskor. Vad blir då resultatet om man låter sig genomgå den här processen, den här metamorfosen, förvandlingen? Jo, det blir ett liv som är präglat av Guds kärlek. Som gör det lättare att avgöra vad som är Guds vilja. För problemet med de här lagarna som Israels folk hade, eller för den delen Svea rikes lag, det är ju att de faktiskt ibland är lite otydliga. De motsäger varandra. Det går inte att vara 100% konsekvent. Och de är definitivt inte uttömmande. Det är alltid situationer man hamnar i där lagarna liksom inte riktigt ger svar på hur jag ska göra. Därför behöver vi anden. Och vi behöver, precis som Peter sa här innan, det var något bibelställe, att vi behöver ha lagen skriven i våra hjärtan. Och det är det som anden kan göra. Han hjälper oss att avgöra vad som är rätt i given situation. Det finns en tid för att vara tyst. Det finns en tid för att tala. Det finns en tid för att handla. Det finns en tid för att vara stilla. Och där hjälper anden oss. Utifrån våra förutsättningar. Och dessutom så ger han kraften och modet att faktiskt våga göra det. Den här prediken idag är resultatet av en ganska lång process för min del. Och en kamp, skulle jag säga. En andlig kamp som har genomsyrat hela mitt liv och gör fortfarande. Så när jag säger att det är lättare sagt än gjort, så vill jag nog påstå att jag vet vad jag pratar om. Men det har också resulterat i en övertygelse om att det här är enda vägen att gå. För om jag vill leva ett liv, ett gott liv, där jag får spegla Gud och vittna om Gud för andra människor, då finns det ingen annan väg att gå. Jag har inget val. Och det kan ju låta, höll jag på att säga, kan ju låta tråkigt, men det finns en trygghet i det också. Jag har inget annat val än att faktiskt överlåta mig helt och hållet till Gud. Och att låta hans ande förvandla mig. Och om vi som gemenskap, som kyrka, vill dra människor till oss, att få människor möta Gud, så har vi inget annat val än att helt och hållet överlåta oss till Guds vilja. För bara då kan vi bli ett värdigt alternativ mot det som samhället erbjuder. Av egoism och girighet och själviskhet. Men den riktigt goda nyheten är det här. Det är att Gud faktiskt ger oss det vi behöver för att klara av det. Han ger oss anden. Han ger av sig själv. Och därigenom så ger han oss kraften vi behöver för att klara av det. Den enda frågan är egentligen, är du villig att fatta beslutet? Är du villig att överlåta dig helt och fullt till honom? För då står han där och väntar på dig. Vi ber tillsammans. Jesus, tack att du är här med din ande idag, Herre. Tack för att du vill möta oss just nu. Och att du vill möta oss varje minut och varje dag. Och att du vill leda oss och låta oss få genomgå den här förvandlingen eller metamorfosen. Så att vi får bli dina avbilder, Herre. Och jag ber dig, Jesus, att din längtan, eller längtan efter dig, ska väckas i oss. Så att vi vill dra oss närmare dig. Att vi blir beredda att fatta beslutet att dra oss närmare dig. Och därigenom bli mer lika dig. Vi ber om din kraft. Och vi ber om villighet. I Jesu namn. Amen.